Så, god morgon och välkomna allesammans.
So good morning and welcome everybody.
Helt fantastiskt att se alla.
So great to see you all.
Och än en gång vill jag bara tacka för de vittnesbörd som gavs.
And I just want to say thank you again for the testimonies.
Förhoppningsvis så kanske vi alla har ett vittnesbörd att dela.
And hopefully we all have a testimony to share.
Men det är ju naturligtvis också så att den helige ande vill att vissa gör det. Vissa dagar.
But of course the Holy Spirit wants some people to do it some days.
Och praktiska skäl.
For practical reasons.
Då skulle vi ju allihopa få stanna här tills ikväll.
Or else we would stay till midnight.
Men jag tänkte bara på att leva med en förväntan på Gud.
But I was thinking of living with an expectation on God.
Det är tyvärr ingenting som är självklart.
That's not not something that is
self-evident.
Och
det kan vara så ibland att vi vet vad vi ska göra som kristna.
Sometimes we know what to do when we are Christians.
Ja, klockan är 10:30 söndag morgon.
Ja, yeah, it's 10:30, it's Sunday morning.
Jag ska gå till kyrkan.
I'm going to church.
Och det kan vara mer så.
It could be more than that.
Jag kanske har flera hållpunkter i veckan.
Maybe I have like more stations during the week.
Möjligen bönemöten och evangelisation.
Prayer meeting, soul winning, Bible school.
Allt vad det kan vara.
And whatever.
Och jag gör det därför att det är det jag ska göra.
And I do it because that's what I'm supposed to do.
Men det finns ingen riktig förväntan.
But I don't have a real expectation.
Och det är så viktigt att ha förväntan.
And it's really so important to have an expectation from God.
Därför att Gud är aldrig nöjd med status quo.
Because God is never satisfied with status quo.
Då talar jag inte om den gamla rockgruppen.
I'm not speaking of the old rock group.
Jag tror inte att han är nöjd med dem heller.
I don't think he's pleased with them either.
Nej, jag menar alltså den latinska frasen för att vara stilla stående.
I mean the Latin phrase for standing still.
Ja, alltså att det händer ingenting, det är samma läge.
Nothing's happening, it's just the same thing all the time.
För Gud vill alltid, hela tiden göra nya saker i vårt liv.
Because all the time God wants to do new things in our lives.
Och det är flera saker vi skulle kunna säga om det.
And you could say much about it.
En är att vi vet aldrig hur Gud gör det.
Is that we never know how God does it.
Vi vet aldrig när Gud gör det.
And we never know when he will do it.
Vi vet aldrig genom vem han gör det.
And we never know who through whom.
Och när vi är i de här, som Bibeln uttrycker det, trånga platserna.
And when we are, as the Bible says, in these narrow places.
Liksom vi bara säger, men det finns ju ingen utväg ut ur det här.
And we just say, there's no way out of this.
Jag vet att du är allsmäktig.
I know that you are almighty.
Jag vet att du har all kunskap.
I know that you have all the knowledge.
Men här tror jag att du har liksom gått i väggen.
But I think you've gone into the wall.
Den här gången reder du inte ut dig.
You can't cope with this, God.
Hur ska du kunna fixa den här situationen?
How can you deal with this situation?
En dag senare.
And then one day later.
Sitter man i ett hörn någonstans och skäms.
You're in a corner somewhere, ashamed.
Du gjorde det.
God, you did it.
Igen.
Again.
Men inte så som jag trodde.
But not the way I thought you would do.
Eller inte så som jag hade rekommenderat.
Or not the way that I wanted it to be.
Men du gjorde det.
But you did it.
För det var det som var viktigt.
And that's important.
Och vi ska fortsätta idag att tala om, vi började förra söndagen faktiskt med en serie.
We started a series last week.
Som vi kallade för hur ska vi egentligen be?
And we called it how should we really pray?
Dagens titel är hur ska vi egentligen be del 2.
So today's title is how should we then pray?
Och
part 2.
Vi läser två verser. Den ena kan vi säga lite av ett temavers.
And one is like a theme verse.
Och den hittar vi i första Thessalonikerbrevet.
And it's in First Thessalonians.
5 kapitlet.
Chapter 5.
Och den 17 versen.
Verse 17.
Om jag inte missminner mig. Just det. Och det är den här korta versen.
And it's this very short verse.
Tre ord i engelska.
Three words in English.
Två ord i svenska.
Two words in the Swedish.
Ett ord i grekiska.
One word in the Greek.
Jag vet inte, jag har inte tittat.
I don't know. I
jag vet inte. Men ofta är det så att en grekisk verb är typ 5-6 svenska ord.
But oftentimes a Greek verb can be 5 or 6 Swedish words.
Alla finländare säger, no, det var så konstigt med det.
And then the Finnish people say, what's so strange about that?
Och vad säger ungarna? Antagligen samma sak.
And Hungarians the same thing.
Det är så det fungerar.
That's the way it works.
Men om man tänker ur ett svenskt och engelskt perspektiv.
But if you now think from a Swedish and English perspective.
Så är det helt fascinerande hur ett verb kan innehålla allt det här.
It's so fascinating that one verb can just contain all this.
Och det är ändelse.
It's endings.
Det är prefix och suffix.
Prefix and suffix.
Och en massa andra grejer som avgör det.
And then a lot of other things too.
Så, det är lite att ha huvudbröder.
So it's something to think about.
Men om du inte bryr dig om grekiska.
But if you don't care about the Greek.
Så säger jag, det är två ord på svenska.
So then I'll say that it's two words in the Swedish.
Tre ord på engelska.
Three words in the English.
Be oavbrutet.
Pray without ceasing.
Be oavbrutet.
Pray without ceasing.
Och så ska vi läsa en vers till från Hebreerbrevets 11:e kapitel.
And then another verse from Hebrews 11.
Och vers 6.
Vers 6.
Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Till den som kommer till Gud måste tro att han är till och belöna dem som söker honom.
But without faith it is impossible to please him. For he who comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of those who diligently seek him.
Så det var det jag menade, att vi måste tro att Gud är till.
So that's what I mean when I said that we must believe that God exists.
Men inte det självklarhet för en kristen?
But that's just self-evident for a Christian.
Inte nödvändigtvis.
Not necessarily.
Det finns folk som kallar sig kristna.
There are people who call themselves Christians.
Och tror att Gud är ett koncept.
And believe that God is just a concept.
Eller tror att Gud är ett ideal.
Or an ideal.
Som människor har uppfunnit.
That people have invented.
Som gör att vi kan leva ett bättre liv.
And then we can live a better life.
Men vi tror på en levande Gud.
But we believe in a living God.
Och det betyder att vi tror att han kan och vill ingripa i alla situationer.
And that means that we believe that he is able to and he will take care of all situations.
Och därför har vi tro.
And that's why we believe.
Vi litar på honom.
We trust in him.
Att i alla situationer.
In every situation.
Finns det en plan.
There is a plan.
Det finns en tanke med.
There's a thought behind it.
Han har tillåtit det.
And he has allowed it.
Och han vill göra någonting.
And he wants to do something.
Och så länge vi har den förväntan.
And as long as we have that expectation.
Så vet vi att någonting kommer att hända.
We know that something will happen.
Frågan är bara när.
But the question is when.
Frågan är bara hur.
And how.
Och frågan är bara vem han kommer att använda för att göra.
And the question is who will he use to do this?
Och jag tänkte på att det är viktigt att skilja bönen från en del andra saker.
Michael, it's important to separate prayer from some other things.
Det första vi pratade om här nu var att bönen har, vi har förväntningar.
And the first thing we said now was that we have expectations.
Men det finns några saker vi kan säga om bön.
But we could say some things now about prayer.
Det finns saker som verkar vara bön.
There are some things that seem like prayer.
Det är egentligen inte bön.
But they are not really prayer.
Sen finns det saker som inte är bön, men de hör ihop med bön.
And then there are other things that are not prayer, but they are sort of connected to prayer.
Så när vi ser dem i Bibeln så är de alltid kopplade till bön.
So when you see them in the Bible, they're always tied to prayer.
Och sedan slutligen så finns det handlanden som alltid inkluderar bön.
And then there are acts that always include prayer.
Men de är inte i sig själva. Det i sig själva är de inte bön.
But in themselves they are not prayer.
Så vi ska titta på några av de här sakerna som tycks vara böner.
But we look at some of these things now that seem like prayer.
Men som egentligen inte är det.
But really are not.
Och det första är önsketänkande.
And the first one is wishful thinking.
Vi önskar saker.
We wish things.
Vi vet ibland att vi säger, jag önskar att det var sol ut idag.
Oh, sometimes you say, well, I wish that it was a sunny day.
Men det är egentligen inte bön.
But that's not really a prayer.
Det är en önskan.
It's just a wish.
Paulus hade gudfruktiga önskningar.
Paul had some godly wishes.
I Romarbrevet 15 till exempel.
In Romans 15, for
example. Verserna 5 och 6.
Verses 5 and 6.
Så talar han om att han har en önskan om att de ska vara eniga.
He says that he wants them to have unity.
Men det är inte ett specifikt bön.
But it's not a specific prayer.
Utan det är bara ett uttryck, liksom. Och kan naturligtvis på ett sätt vara som en bön.
And it, in a way, it can be like a prayer.
Men om jag inte specifikt adresserar Gud.
But if I don't specifically address God.
Då kan vi inte rätteligen kalla det för en bön.
Then we can't really call it a prayer.
För det är exakt det som Gud vill.
Because that's what God wants.
Att vi ska umgås med honom.
That we have fellowship with
Him. Och att vi ska lyfta upp det i bön till honom.
And that we will lift it up to Him in prayer.
Därför att då kan han också få äran med svaret.
Because then He will get the glory when we get the answer.
Du vet hur människor i världen har en slags ersättning för bön.
You know that people in the world, they have some kind of substitute for prayer.
Ni hör ibland liksom när man ska iväg på någonting och göra någonting.
Sometimes when people go somewhere and they are going to do something.
Vi håller tummarna för.
We hold our thumbs.
Okay. Cross your fingers.
Cross your fingers.
Man håller tummarna.
You cross your fingers.
Och liksom man säger helt enkelt liksom att hoppas.
You say I really hope.
Eller så säger man att vi tänker på det.
Or you say, well, I'm thinking of you.
Ibland då som är så jobbig som jag är då.
And then if you're a difficult kind of person like me.
Då är det alltid så där man säger liksom, vad hjälper det om du tänker på mig?
What does it help if you think of me?
Eller vad hjälper det om du håller tummarna för mig?
What does it help? It doesn't help at all if you cross your fingers.
Kan du inte adressera den levande guden?
But you can address the living God instead.
Som har all makt i himlen och på jorden.
And he has all power in heaven and on earth.
Jag sa ju att det var jobbigt.
I said I'm a hard sort of person.
Men liksom, ni vet hur man tänker.
But you know how we think.
Och ofta så säger man ju inte så.
And oftentimes you don't say it.
Men liksom det här att liksom varför är det så svårt?
But why is it so difficult?
På arbetsplatsen.
At your job.
Säg vad som helst.
Just say anything.
Det är jätteviktigt med öppna dialoger.
It's so open to it's so important to have a dialogue to cooperate.
Jag har någonting att säga.
I have something to say.
Jag tycker vi ska tänka på Gud här idag.
I think we should think of God today.
Så han det.
Did he say that?
Så han Gud.
Did he say God?
Nej, men det är ju helt omöjligt.
That's impossible.
Vad som helst, men inte Gud.
Whatever, not God.
Samtidigt använder man Gud i varenda mening.
And at the same time they use the name of God in every sentence.
Herregud.
Oh God.
Oh Gud, nej.
Oh no, God.
Och vet ni, folk, vi säger detta.
And we say it.
Jag önskar att vi spelade in oss själva en del.
I wish that we could record what we say one day.
Och sen spelade upp det och lyssnade på det.
And then can listen to it.
Och lyssna och hör hur vi pratar.
And just hear ourselves speak.
Och hur vi missbrukar Herren Guds namn.
And how we use the name of the Lord in
vain. Hela tiden.
All the time.
Varför kan vi inte vara ordentliga?
Why can't we just be proper?
Och adressera Gud när han ska adresseras.
And address God when it's time to address it.
Inte bara hålla tummarna.
Not just cross your fingers.
Och inte bara tänka på människor.
And not just think of people.
Men verkligen be.
But really pray.
Och när jag använder Guds namn.
When I use the name of God.
Så gör jag det därför att jag menar.
I do it because I mean it.
Inte därför att man säger så i alla tvåluppror.
Not because they all say it in the soaps.
Och sen låter man likadant som dem.
And then you sound the same way.
Jag vet inte vad heter det tvåluppror jag vill inte säga. Okay. Så bön kontra önskan.
So that was prayer kontra wishful thinking.
Ja, och i Jakobs brev 4:2.
And in James 4:2.
Så står det att vi har inte därför att vi inte ber.
It says that we don't have because we don't pray.
Så vi adresserar Gud.
So we talk to God.
Specifically.
Specifically.
Sen så har vi någonting som jag kallar för jubel.
And then I have something that I call rejoicing.
I grekiska finns ett ord som heter doxa.
In the Greek there's this word doxa.
Och doxa betyder härlighet.
Which means glory.
Så om vi gör ett verb av det så förhärligar vi Gud.
And if we make a verb of, make it into a verb, then we glorify.
Och i teologiska kretsar så finns det någonting som heter doxologi.
In theology there is something called doxology.
Det kommer alltså av det här ordet.
Which comes from this
verb. Och det betyder alltså att hur vi tillber.
It means how we worship.
Hur vi förhärligar Gud.
And how we glorify God.
På olika sätt.
In different ways.
Och om längtan, förlåt mig, om önskan är en längtan att något ska uppfyllas.
If wishful thinking is a longing for something to happen.
Så är det här jublandet.
Then this rejoicing.
Ett uttryck för att någonting har redan hänt eller sant.
It's an expression of something happening, already happening.
Gud har gjort någonting.
That God has done something.
Och vi jublar.
And we rejoice.
Men inte nödvändigtvis en bön.
But it's not necessarily a prayer.
Men det är ett uttryck.
But it's an expression.
Och i Gamla testamentet.
And in the Old Testament.
Så ser vi hur man jublade mycket över hans gärningar.
We see that they rejoiced over his work.
Han befriade folket.
That he set the people free.
Men i Nya testamentet.
But then in the New Testament.
Så jublar vi över hans karaktär.
They rejoice on the character of God.
Därför att han har redan vunnit sig.
Because he has the victory already.
Och vi ser tillbaks på det.
And we look back on it.
Och vi jublar över det.
And rejoice.
Sen finns det tillfällen då ni vet det här ordet på svenska, ve. Alltså ett våg.
Ja.
Alltså att man uttalar ett ve.
You know, this word,
ve.
Well.
Det är väldigt krångligt. Det var på ett annat ord. Okej. Man uttalar en förbannelse.
Which is a curse.
I Matteus 23.
And in Matthew 23.
Så ser vi hur Jesus, han uttalar ett antal ven över fariserna.
We see that Jesus said woe to the Pharisees.
Han förklarade, eller proklamerade rättare sagt, en dom över dem.
And he proclaimed judgment over them.
Men det var inte en bön.
But it wasn't a prayer.
I bemärkelsen, Father, förbanna fariserna.
In the sense that Father cursed the Pharisees.
Utan han egentligen bara konstaterade någonting.
But he was just sort of stating a fact.
Och sedan så har vi också ett ord, eller en annan sak som inte är en bön.
Then there's another thing that is not a prayer.
Men som man kanske ibland förväxlar med ett bön.
But you can mistake it for a prayer.
Och jag vet att det här var en liten rolig på engelska också, men att svära.
That is to curse.
Jag menar inte att använda fula ord.
I don't mean to use curse words.
Att liksom svära en ed.
But to
swear an
oath. Yeah, swear an oath.
Det är någonting som vi ibland gör.
And we do that sometimes.
Och jag svär vid. Och så säger man någonting. Att det kommer att ske så.
You say, I swear by something.
Men i Matteus 5:34.
And in Matthew 5:34.
Så säger Jesus att undvik detta.
Jesus says, try to avoid this.
Och varför säger han det?
And why does he say it?
Därför att när vi gör detta.
Because when we do this.
Så har vi förbundit oss att göra något.
We pledge to do something.
Och det kan vara ganska farligt.
And that can be quite dangerous.
Men jag inte verkligen menar det.
If I don't really mean it.
Så han säger att svär inte vid någonting.
He says, don't swear by anything.
Ni vet hur vi ger alla våra löften.
You know how you give your pledges.
Bara för att sen bryta dem.
Just to break them.
Och han säger att det är bättre att inte lova.
And he says it's better not to pledge anything.
Om jag inte absolut vet att jag kan hålla det.
If you don't know that you can keep it. Keep.
Men alla de här sakerna, ibland liksom det som önskningar. Eller förlåt mig, som det är inte böner, men de är som böner.
And all these things are not prayers, but they are like prayers.
Men bön är specifikt att samtala med Gud.
Prayer is specifically to talk to God.
Så då har vi definierat det.
So now we find it.
Nu ska vi tala om några olika saker som följer bön.
And now we will mention some things that come with prayer.
När vi ser de här sakerna i Bibeln.
When we see these things in the Bible.
Så är de alltid på något sätt kopplade till bön.
They are always sort of connected to prayer.
Offer.
Sacrifice.
I Gamla testamentet så ser vi många olika offer.
In the Old Testament we see different sacrifices.
Det fanns brännoffer.
There were burnt offerings.
Kvällsoffer.
Kvällsoffer. Evening offer.
Tacksägelseoffer.
And then thanksgiving sacrifice.
Och vi kan göra listan väldigt lång.
And we can make it into a long list.
Men alltid var det förknippat med det.
But it was always connected to prayer.
Men vad offrar vi i Nya Testamentet?
But what do we sacrifice in the New Testament?
Jesus blev ju detta offer.
Jesus became the sacrifice.
Vi behöver inte ha några offer.
So we don't need any sacrifice.
Men faktum är
att
i Efesierbrevet 5:20
that in Ephesians 5:20
det talas om ett tacksägelseoffer.
Thanksgiving sacrifice.
Vi tackar helt enkelt Gud för det han har gjort.
That we say thanks to God for what he has done.
Men sen i Romarbrevet 12.
Then we have Romans 12,
1 och 2.
1 and 2.
Så står det att vi offrar våra egna kroppar.
It says that we sacrifice our own bodies.
Med levande offer.
As a living sacrifice.
Vi gör oss själva tillgängliga.
And we make ourselves available.
Och när vi gör det.
And as we do that.
Så är det självklart kopplat till bön.
It's obviously linked to prayer.
Vi ber och säger att jag gör mig själv tillgänglig. Jag offrar mitt liv.
We say that we sacrifice our lives. I'm available.
En annan sak vi hittar i Bibeln är att bränna rökelse.
And another thing we see in the Bible is to burn incense.
Vi kan läsa om i Andra Konungaboken 15.
We can read about it in 2 Kings 15.
Vers 35.
Verse 35.
Vi ser det också i Uppenbarelseboken.
And also in Revelation.
Kapitel 8.
Chapter 8.
Verserna 3-4.
Verses 3-4.
Där rökelse förknippas med bön.
Where incense is connected to prayer.
Och för er som kommer kanske från bakgrunder med mer ska säga, traditionell kristendom.
And if you have a background in a more traditional Christianity.
Så kanske ni har sett hur man bränner rökelse.
Then maybe you have seen them burning incense.
Men när Bibeln talar om det.
But when the Bible mentions it.
Så ser vi att det finns en koppling här.
We can see that there's a connection here.
I Malaki första kapitlet.
In Malachi 1.
Vers 11.
Verse 11.
Så står det att i framtiden, det här skrivs från ett gammalt testamentligt perspektiv.
It says that in the future, because this is written in the Old Testament.
Så står det att då kommer alla hedningar att bränna rökelse.
Then all the heathen will burn incense.
Så han syftar alltså här på att det kommer en tid.
And he says that there will be a time
då inte bara judarna i sitt tempel kunde tillbe.
When not only the Jews could worship in the temple.
Och sända upp böner till Gud.
And send up their prayers to God.
Och det är precis det som Jesus talade om med den samaritiska kvinnan.
And that's what Jesus said to the Samaritan woman.
Han sa att det kommer en dag.
That there will be a day.
Då vi inte behöver tillbe i templet.
Where we won't have to worship in the
och där vi inte behöver tillbe på något berg.
And we won't have to worship on a mountain.
Inga tidsbegränsningar.
There will be no time limits.
Inga platsbegränsningar.
No limitations to.
Utan en möjlighet för alla.
But it will be possible for everyone.
Judar.
Jews.
Samarier.
Samarians.
Hedningar.
Heathen.
Alla har möjlighet.
They will all have the opportunity.
Att be.
To pray to God.
Förut var det bara prästerna som kunde be.
It used to be that the only the priests could pray.
Eller sända upp den här rökelsen så att säga.
Or sort of send up this incense.
Men nu vet vi att vi är alla troende präster.
But we know now that we are all believer priests.
I första Petrus brev.
In first epistle of Peter.
Kapitel 1.
Chapter 1.
Och verserna. Förlåt mig, nu sa jag fel. Kapitel 2.
Chapter 2.
Och verserna 5 och 9.
Verses 5 and 9.
Där ser vi hur vi alla kan gå till Gud utan medverkan.
when we see that we can all come to God without a mediator.
Och vi kan be till honom.
And we can pray to him.
And send out rökelse.
And send up incense.
Hälla ut vatten.
We can pour out water.
Jag har inte planerat att göra det nu. Jag dricker lite istället.
I didn't plan to do that now. I'll drink some instead.
Men det talas om att hälla ut vatten i Bibeln.
But pouring out water is mentioned in the
Bible. I första Samuelsboken 7:7 kapitel.
In 1 Samuel 7.
Verserna 5 och 6.
Verses 5 and 6.
Talas om hur Israel möttes.
It says that Israel met.
Det står att de hällde ut vatten
and
och bad.
Poured out water and prayed.
Och då tycker man liksom, nej, det är för trams.
And you think, what kind of nonsense is that?
Men som alltid.
But as always,
så finns det en tanke.
Has a thought behind it.
Och det är att liksom, det talar om att när vi ber till Gud.
And says that when we pray to God.
Så häller vi ut oss själva.
We pour out ourselves.
Det är inte liksom bara att vi uttalar en nedskriven bön.
It's not only that we say a prayer that has been written down.
Och inget fel med det.
And that's not wrong.
Jag kan be genom att läsa psaltaren.
I can pray by reading through the psalms.
Och låta de bönerna bli mina böner.
And that be my prayers.
Men jag kan också be i mina helt egna ord.
But I can also use my own words.
Allt däremellan.
And everything in between.
Men hälla ut vatten.
But pouring out water.
Det handlar om att närma sig Gud med hela sin inre.
Means that you come close to God with all of you.
Att när vi är på den plats där vi brister.
That when you're in a place where you break.
Andligt och emotionellt.
Spiritual and emotional.
Att vi häller ut av oss själva.
That we pour out from ourselves.
Det talar om en djup. Djupt ödmjukande inför honom.
And it's about humbling yourself before him, humbling yourself deeply.
Kasta lott.
And to throw
cast a lot.
Ja.
Det här är någonting som faktiskt finns i Gamla testamentet.
This is what they actually did in the Old Testament.
Överste prästen.
The high priest.
Hade, ni kan läsa om det i första Samuelsboken.
You read about it in 1 Samuel.
I kapitel 14 och vers 41.
Chapter 14, verse 41.
Det finns flera ställen som talar om det.
And other places too.
Men överste prästen hade en slags bröstkåpa så här.
But the high priest had like thing on his chest.
Ja, som det var som en slags ficka.
It was like a pocket.
Och där i fanns alltså två tärningar.
And there were two dice in it.
Som hette Urim och Tummim.
Urim och Tummim.
Och det gick till så att man kastade de här.
And then they threw these.
Vi som lever i vår tid, vi förknippar tärningsspel kanske med att man spelar och någonting felaktigt.
Today we might think of throwing a dice as gambling as something wrong.
Men liksom här var det verkligen någonting som Gud gav Israel.
But this was really something God gave to Israel.
Att när de inte visste hur de skulle fatta ett beslut.
That when they didn't know how to make a decision.
Bad man.
They prayed.
Högste prästen tog Urim och Tummim.
And the high priest took this Urim and Tummim.
De avgjorde om det var ja eller nej.
And that is silent, yes or no.
Men vi ser inte detta någonstans i Nya testamentet.
And we can't see this in the New Testament.
Förutom i Apostlagärningarna 1.
Only in Acts 1.
Men inte efter det.
But not after that.
Och Apostlagärningarna 1 är före pinsdagen.
And Acts 1 comes before the day of Pentecost.
Men efter pinsdagen ser vi det inte.
But we can't see it after Pentecost.
Varför? Därför att den helige ande kom för att bo i alla troende.
And that's because the Holy Spirit came to live in all the believers.
I Apostlagärningarna 2.
In Acts 2.
Så ges den helige ande.
The Holy Spirit is given.
I första Korinthierbrevet 12.
In 1 Corinthians 12.
Och vers 13.
Verse 13.
Så förklaras det hur vi alla döpta till honom.
It says that we're all baptized to him.
Varje nya testamentlig troende har den helige ande.
And all the New Testament believers have the Holy Spirit.
Och vi har hela skriften.
And we have the entire scripture.
Gamla och nya testament.
The Old Testament and the New.
Guds fulla uppenbarelse.
We have the full revelation.
Och den helige ande boende i våra hjärtan.
And the Holy Spirit is living in our hearts.
Det är så vi avgör vad som är rätt.
And that's how we decide what is right.
Vi kan höra från Gud.
We can hear from God.
Han vill att vi hör från
honom. He wants us to hear from him.
Vi hör specifikt från honom genom att se vad han säger i sitt ord.
We hear specifically from him by seeing what he says in his word.
Men mera specifikt.
But even more specifically.
I detaljer som kanske inte Bibeln skriver om direkt.
Maybe in details that the Bible doesn't mention.
Det leder också den helige ande.
The Holy Spirit will lead us.
Handpåläggning.
The laying on of hands.
Är någonting som vi ser i Bibeln.
It's something that we see in the Bible.
Både i gamla och nya testament.
Both in the Old and the New Testament.
Och det är som att man överför någonting som inte är greppbart.
It's something. It's like if you that you transfer something that you can't really.
Och Mose la händerna på Josua.
And Moses put his hands on Joshua.
När Josua tog över ledarskapet i Israel.
When Joshua became the leader of Israel.
Vi ser hur Jesus la händerna på barn.
And we see that Jesus put his hands on children.
I Matteus 19.
In Matthew 19.
Vers 13-15.
Verse 13-15.
Han förmedlade en välsignelse den vägen.
And he conveyed a blessing that way.
Vi ser i Apostlagärningarna 13 hur den första församlingen la händerna på de första missionärerna.
And we see in Acts 13 that the first church put their hands on the first missionary.
Och vi läser också i första Timoteus 4.
And in 1 Timothy 4.
Vers 14.
Verse 14.
Hur man la händerna och avskilde någon för en ledarskapsgrupp.
That you put your hands on someone and separated them for leadership.
Så handpåläggning finns.
So there is such a thing as putting on your hands on someone.
Och vi ser att det är alltid förknippat med.
And you see that it's always connected to prayer.
Sen har vi någonting som jag kallar för invigelse.
And then you have what I call
eller dedikering.
Dedication.
Ja. det är allt från bebisar till byggnader.
And it's everything from babies to buildings.
Vi dedikerar någonting.
We dedicate.
Den här bebisen vill vi ska växa upp med Herrens välsignelse.
This baby we wanted to grow up with the blessing of the Lord.
Eller den här byggnaden vill vi ska bli använd för Herrens förhärligande.
Or we want this building to be used to glorify God.
Eller någonting annat i mitt liv.
Or something else in my life.
Det är en dedikering.
To dedicate.
Det är någonting som alltid förknippas med bön.
That's always connected to with
vi
prayer.
Överlåter någonting som vi har till Gud.
That we give something up to God.
Låter honom använda.
And we let him use it.
Och vi ber samtidigt.
And at the same time we pray.
Templet dedikerades.
The temple was dedicated.
I första Konungaboken 8 läser vi om det.
In First Kings 8 we read about it.
Men också muren, den han byggdes upp igen runt Jerusalem.
But also the wall that was built around Jerusalem.
Ser vi hur den också dedikerades i Nehemiah kapitel 12 om jag kommer ihåg det.
And it was dedicated in Nehemiah chapter 12, if I'm correct.
Omvändelse.
And
repentance. Det är det grekiskt ord som är metanoia.
It's the Greek word metanoia.
Och det betyder att tänka en gång till.
Which means to think again.
Det är som att ha en eftertanke.
To have an afterthought.
Vi gör någonting förhastat.
You do something hastily.
Vi stannar upp.
You stop.
Och vi börjar att tänka.
And then you stop thinking.
Det där var nog inte riktigt rätt.
That wasn't quite the right thing to do.
Och vi tänker om.
And then you rethink.
Vi ändrar vårt tänkande.
We change our way of thinking.
Och denna förändring av vårt tänkande.
And this change in our way of thinking.
Kan förhoppningsvis resultera så småningom i ett förändrat liv.
Hopefully will result in a changed life.
Men jag kan inte förändra mitt liv först.
But I can't change my life first.
Och sedan tro att det här är någonting jag kan komma till Gud.
And then think that this is something I can take to God.
Men jag måste förändra mitt tänkande först.
But I must change my way of thinking.
Jag måste tänka en gång till.
I must think again.
Först tänker jag naturligt.
First I think naturally.
Sen tänker jag med Gud.
And then I think with God.
Och det är då omvändelsen sker.
And that's when the conversion happens.
När Johannes döparen hade sitt budskap.
When John the Baptist had his message.
Så var det ett omvändelsens dop han praktiserade.
He practiced a baptism of conversion.
Betyder det att allt felaktigt som man gjorde i Israel, det skulle man liksom ändra på omedelbart. Okay. Sen komma och följa Johannes.
Did that mean that everything that was wrong in Israel, they would change that first and then they would come and follow?
No, det var en identifiering med hans budskap.
No, it was an identification with his message.
Att rakt bakom mig,
that just behind me,
så kom han.
He's coming.
Messias.
Messiah.
Och var redo.
And he will be ready.
Om ni tror på det budskapet,
if you believe in the message,
ja, då har ni möjligheten att omvända.
You can repent.
Att döpa er.
And be baptized.
Som en identifiering med det här budskapet.
As an identification with this message.
Och sen säger han att sen kan ni bära omvändelsens frukt.
And then it says that you can bear the fruit of repentance.
Men det är inte någonting vi presterar i oss själva.
But it's not something that we do in ourselves.
Så det handlar alltså om att vi bekänner.
It's all about us confessing.
Det handlar om att vi har en önskan om att bli förlåtna.
And that we want to be forgiven.
Det handlar om att vi kastar oss i en barmhärtig Guds famn.
And we throw ourselves in the arms of a merciful God.
Och det sista jag vill nämna.
And then the last thing I want to mention.
Det är fasta.
Is fasting.
Fastan talas om i Bibeln.
Fasting is mentioned in the Bible.
Och det har skrivits mycket om det, det har diskuterats mycket om det. Vad är det för någonting?
A lot has been written about it. What is it?
De flesta människor vill inte ens fasta.
And most people don't even want to fast.
Därför att det är jobbigt.
It's difficult.
Bli hungrig.
You get hungry.
Men det finns människor som fastar av kroppsliga skäl.
Some people they fast for bodily reasons.
Man vill rena sin kropp.
That you want to clean your body.
Och det finns aspekter som gör det. Eller det finns en aspekt.
There's an aspect there.
Det blev inte riktigt rätt.
Quite right.
Men det är en aspekt av fastan.
And that's one aspect on fasting.
Och det finns de som gör det av andliga skäl.
And some people do it for spiritual reasons.
Alltså inte nödvändigtvis kristna skäl.
Not necessarily Christian.
Men i Bibeln talar om att fasta.
But the Bible mentions fasting.
Så talar det alltid om att avstå från mat.
And then it always means to abstain from food.
Och det är inte ett sätt att manipulera Gud.
And it's not a way of manipulating God.
Ja, nu har jag inte ätit på några dagar. Nu måste du svara på min bön.
Well, I haven't eaten now for a few days, so now you must answer my prayer.
Fasting is not a hunger strike.
Fasting is not a hunger strike.
Det handlar bara om att vi prioriterar.
It's just a priority.
Om ni tänker själva hur mycket tid varje dag som används för mat.
Just think of how much time you use every day for food.
Handla maten.
Buying the food.
Laga maten.
And cooking the food.
Äta maten.
Eating the food.
Diska maten.
And do the dishes.
Jag tänkte tillägga göra så på maten, men det backar man det. Alla de aspekterna.
All these aspects.
Jag kan inte tänka mig att jag sa det. Men okej. Okay. Det finns olika former av fasta. Allt ifrån att hålla avstå från en måltid.
It's all from abstaining from a meal.
Till att fasta 40 dagar.
Up to fasting for
40 days. Bibeln nämner olika sådana här saker.
The Bible mentions these things.
Men i Matteus 4:4.
But in Matthew 4:4.
Så står det att Guds ord är någonting vi lever av.
It says that we live off the word of God.
Inte bara mat.
Not just food.
Men vi lever av varje Guds ord.
Yeah, we live off the every word of God.
Och Job säger.
And Job says.
Att han har lyft upp Guds ord högre i sitt liv än hans dagliga mat.
That he has lifted the word of God up higher in his life than his daily food.
Jag tror att bönen är någonting som är enormt underskattat.
And I think that prayer is really underestimated.
Och vi tänker ibland liksom att hur använda är vi egentligen av Gud?
And we think that sometimes that how much does God use me?
Och hur ska jag kunna bli använd?
And how can I be used by God?
Men det finns en enorm möjlighet här.
But there's a great opportunity here.
Att leva med en förväntan på Gud.
To live with an expectation.
Att inte förväxla bönen med någonting annat.
And not to mix God up with something, with the prayer up with something else.
Jag önskar mig någonting.
That I wish something.
Eller jag jublar över någonting.
Or I rejoice over something.
Eller någonting annat.
Or something else.
Utan att bön är att specifikt adressera Gud.
But prayer is specifically addressing God.
Han ska handla för vår räkning.
That he will act on our behalf.
Och ändå är det inte vår räkning.
And yet it's not our, on our behalf.
Utan hans räkning.
But his behalf.
För att jag vill att hans vilja ska vara min vilja.
Because I want his will to be my will.
För jag vill att min vilja ska vara hans vilja.
And I want my will to be his will.
Det ska vara en sån enhet där.
I want this unity.
Men alla de här sakerna vi har nämnt.
But all the things that we have mentioned.
De är kanske inte böner i sig själva.
Or maybe not prayers in themselves.
Men de är förknippade med bön.
But they are related to prayer.
Och var helst vi ser dem i Bibeln.
And whenever we see them in the Bible.
Så finns bönen där.
There is prayer.
Så bön finns alltid med.
So there is always prayer.
Be ständigt.
Pray all the time.
Vi måste tänka att Gud är där.
And we must think that God is there.
Att han hör min bön.
That he hears my prayer.
Att han vill svara på.
That he wants to answer.
Och han kommer att göra.
And that he will do that.
För han har inte anseende till person.
Because he's not a respecter of persons.
Så om jag vänder mig till honom.
So if I turn to him.
Så gör Gud någonting.
God will do something.
Jag vet bara inte när.
I don't know when.
Jag vet bara inte hur.
Or how.
Jag vet bara inte genom vem.
I don't know through whom.
Eller genom vad.
Or what.
Men att Gud gör det.
But that God does it.
Det tror jag.
I believe that.
Amen. Herre, vi tackar dig för de här tankarna.
Lord, we thank you for these thoughts.
Ber att du välsignar dem för våra hjärtan.
And pray that you will bless them to our hearts.
Tala till oss idag.
And speak to us.
Om bön.
About prayer.
Detta fantastiska verktyg.
This amazing tool.
Som du har satt i våra händer.
That you have put in our hands.
För att vi ska kunna ha ett inflytande på dig.
So that we will have an influence on you.
Inte för att vi ska manipulera dig.
Not in order to be able to manipulate you.
Vi vet att det inte går.
Because we know we can't do that.
Men för att du ska ha behag till att svara på våra bön.
But that you will be pleased to answer our prayers.
Så vi ber i enlighet med din vilja.
And we pray according to your will.
Då vet vi också att du svarar på våra bön.
When we do that, we know that you answer our prayers.
I ditt namn.
In your name.
Amen.
Amen. Thank you.